Dessa tecken har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Ja, dessa ord har varit, eller den här versen från slutet av Johannes evangeliet har varit vår utgångspunkt de senaste 3 söndagarna här. Och idag kommer vi in i det 4:e tecknet i Johannes evangeliet. Och detsamma är syftet idag, att stärka vår tro på att Jesus är Messias. Och att genom tron att vi, liksom vårt liv ska få pulsera i takt med anden. Och i tider av en oro som kanske präglat den senaste veckan, så tänker jag det är just dit vi behöver komma, till fridsfursten som vi hjälper oss att lyfta vår blick för att sätta vårt hopp till honom när den här världen verkar så fördärvad. Vi ber igen, gör vi. Himmelske Fader, vi bara lägger den här stunden inför dig, Herre, och ber din heliga ande att beröra oss och tala till oss den här förmiddagen, Herre. Men vi lyfter återigen upp världens ledare inför dig, Herre. Hjälp alla i dessa tider att göra kloka val, visa val, Herre. Skänk din vishet till de som sitter i maktens korridorer, Herre. Fader, vi ber att du ska påverka och hjälpa och stötta och vägleda, Herre. Amen. Jag läser idag ifrån Johannes kapitel 6. Sedan for Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberias sjön. Mycket folk följde efter honom eftersom de såg det tecken som han gjorde med det sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom, sa han till Filippos: "Var ska vi köpa bröd så att de får något att äta?" Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: "Bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få var sin bit." En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus, sa till honom: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad räcker det till så många?" Jesus sa: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på platsen och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där. Likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar: "Samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat." De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med bitarna som blev över efter de 5 kornbröden när de ätit. När människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de: "Han måste vara profeten som ska komma till världen." Men varför behöver de mat egentligen? Det händer ju aldrig någon annan gång när Jesus är ute och undervisar. Den här händelsen den är återberättad i alla 4 evangelierna. Och det är ganska ovanligt faktiskt. Det är inte vid sidan av korsfästelsen, så det är inte så många händelser som alla 4 återberättar. Och Johannes här, han målar ju inte in den här berättelsen eller händelsen på något, utan han går direkt till det tecken som han vill berätta om. Men i de andra evangelierna så förstår vi lite mer varför de behövde ha mat. För de berättar hur större delen av dagen går åt till att Jesus han helar människor och han undervisar under stora delar av dagen. Så dagen går, och med den så kommer ju också hungern. Och nu är folket ute i ödemarken. De är långt ifrån någon by där de kunde köpa mat och de har inget att äta. Så därmed är det upplagt för Jesu fråga till lärjungarna eller till Filippos som nu var här i första hand. Det kan vara så att Filippos kom från det här området, därför ställde Jesus frågan först till honom. Var ska vi köpa bröd så att de får något att äta? Och vi förstår av texten också att Jesus aldrig hade för avsikt att gå och köpa något bröd. Han visste hela tiden vad han skulle göra. Han hade haft medvetandet om den här pojken med brödet och fiskarna en lång tid. Och det ska vi veta, att Jesus, han känner oss långt innan det att vi kommer till honom. Han vet vad vi har. Jesus känner våra liv och vet vad vi har kan komma till användning för Guds rike. Om det så är egenskaper, talanger eller ägodelar. Är vi redo att ställa våra liv till Guds förfogande, så kan det också bli till välsignelse för så många fler. Och när Filippos får frågan här från Jesus, så vet han inte vad han ska göra. Han kan inte se en lösning i att köpa bröd till så många. Inte ens 200 denarer, säger han. Och det är ungefär jämställt med 8 månadslöner. Så då förstår vi liksom proportionerna i det hela. Och Johannes berättar också att syftet med Jesu fråga, det var att testa Filippos. Och det här är också något som har blivit liksom underlag till allt för många feltolkningar. Det finns de som säger att så fort man möter motstånd eller en utmaning, så är det Jesus som testar en. Men det finns inget belägg för det. Det är inte, men liksom alla svårigheter vi ställs inför är inte att Jesus testar oss. För det är okej att likt Filippos inte veta vad man ska göra. Det är okej. För storheten här, det är att Filippos, han har andra runt omkring sig. Han stod inte ensam där, så när han tvekar så tar någon annan vid. Och det gör inte honom till en mindre människa. Nästa gång kanske det är tvärtom. Tänk att vara omgiven av andra människor som i sin enkelhet kommer med orimliga lösningar, men med en förhoppning om att Jesus kanske kan göra något av det, kan använda det på något sätt. För Andreas stod här antagligen bredvid när han hör att Filippos får den här frågan. Men Andreas vet inte heller egentligen på någon lösning. Men han gör Jesus uppmärksam på den här pojken. Kanske är det han själv, grabben, som har insisterat. Men du måste ta det här till Jesus. Barnatro kan vi kalla det. Men Jesus säger det själv. Att hindra inte barnen, utan låt dem få komma till mig. Och det finns något väldigt stort där. För nog är det så att vi också hamnar i situationer då vi inte vet vad vi ska göra. Och den viktigaste lärdomen från den här texten kanske är att i sådana situationer alltid börja med det som finns och ta det till Jesus och göra han uppmärksam på det. Inte det att inte Jesus vet om det, men det gör någonting med oss när vi tar det vi har och lägger fram det inför Jesus. Vi vet aldrig vad som händer eller vad Jesus gör. På samma sätt som Andreas inte har en aning om vad Jesus kunde göra med dessa bröd och fiskar. Vad gör det till så många, säger han. Men en del av tron på Jesus, det är också förväntan på att han kan göra något som inte vi kan ana. Något nytt och något kreativt. Och i början av den här texten så, som vi läste, så berättas det också, om det stod så här, att påsken, judarnas högtid, var nära. Varför vill han berätta det? Vad är det för syfte med det? Och jag tänker, ja, men det är såklart att det finns en mening med det han skriver. Det är det med det mesta som Johannes skriver. För när han påminner om att det var påsk, så vill han också koppla ihop de här händelserna. Dels judarnas påsk, när Gud befriade Israels folk från Egypten och ledde dem genom öknen till det förlovade landet. Men också det som hände med Jesus på påsken, hans död och uppståndelse. För judarnas påsk, det var ju en tid då man verkligen mindes, då det judiska folket befriades ur slaveriet i Egypten genom Mose. Och samtidigt så såg de fram emot den kommande Messias. Eller som det också står, att de såg fram emot en profet lik Mose som skulle komma. De förväntade sig att den här profeten skulle komma med befrielse, och även att den skulle förse dem med bröd ifrån himmelen, som hade skett varje dag under ökenvandringen genom det manna de fick det. Nu då, när de sitter här i gräset och alla är mätta och belåtna, och det går upp för dem vad det faktiskt är som har hänt, vilket tecken som har skett framför ögonen på dem, så säger de: han måste vara profeten, han som skulle komma till världen. De ser likheten här med Mose, och deras förväntningar stiger. Deras förhoppningar stiger. Äntligen är tiden här, det vi har väntat på i generationer. Och händelsen här, det blir också startskottet för en lång diskussion dagen efter om bröd från himmelen. Och resten av det här kapitlet cirkulerar kring detta egentligen. För läser vi vidare så ser vi att dagen efter så söker folket upp Jesus igen, som har dratt sig undan, och så vill de ha mer. Vad kan du ge oss idag? Mosan ordnade minsann mat till folket varenda dag. Vad kan du ge oss idag? Och Jesus, han ifrågasätter folkets avsikt lite här. Följer ni mig bara för att ni blev mätta igår? Och så utmanar han dem att istället börja arbeta för föda som består. Och så säger han så här: jag säger er sanningen. Nu hade jag annan översättning här, så jag läser det. Det var inte Mose som gav er brödet från himlen. Det är min far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då sa de till honom: Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Ja, det är kontexten av de välkända orden. Och hunger och törst i det här sammanhanget, det blir metaforer för det mänskliga behovet av att känna Gud. Och senare i det här evangeliet så beskrivs också att känna Gud som nutidens upplevelse av evigt liv, ett komplett liv. Jag tänker, det är just det som vi vill söka i tider som dessa som vi nu lever i. Men om vi också knyter an detta till det årsmöte som vi är på väg in i, där vi tar avstamp mot ett nytt församlingsår, så vill jag också summera den här dagens text i det syftet, så att vi får bära med oss också det in i resten av dagen här. Och först jag skrev här, men varför följer du Jesus? I början av texten så läste vi så här. Att det var jättemycket folk som följde Jesus. För de hade sett de tecken som Jesus hade gjort bland de sjuka. Därför följde de Jesus till denna plats. Varför följer du Jesus? Låt oss dela det mer med varandra. För det är alltid det, tänker jag, som är det mest inspirerande. Att få höra, att också hjälpa oss att också reflektera kring sin egen vandring med Jesus. Varför följer du Jesus? Men också vara frimodig med det du har. Alltså det vi har, hur litet det än kan verka. 5 bröd och 2 fiskar, varför slår det till så många? Men det kan bli till användning av Gud. Så var frimodig med det du har i form av gåvor, talanger men också ägodelar. Men också ta barnen på allvar. Andreas, han visade inte bort pojken med bröden trots att han själv inte tyckte att det var lönt att göra något med det. I höstas pratade vi mycket om den här Här för att stanna, den här rapporten som vill hjälpa till att forma barn och ungdomar in i ett livslångt lärjungaskap. Och för att göra det behöver vi också ta barnen på allvar. De har ofta en större tro, är det inte så? Så låt oss visa dem fram till Jesus och inte hindra dem. Men låt oss också vara Andreas för varandra, skrev jag. Alltså en sån som i sin enkelhet kommer med orimliga lösningar. Men med en förhoppning om att Jesus kan använda det på något sätt. Och vi kommer nu också här i vår gå in i att, som vi har sagt många gånger, att vi startar cellgruppsarbete. Och det tänker jag är en så viktig bit i det här. Ett utmärkt ställe där vi kan öva oss i Andreas egenskaper. Så låt oss vara Andreas för varandra. Vi ber tillsammans. Himmelska Fader, jag tackar dig för du ser till var och en som är här just nu, Herre. Tack för vår församling. Tack för att det som du har lagt i oss alla i form av gåvor, talanger, egenskaper, ägodelar. På olika sätt så ser du hur vi kan bidra till att låta ditt rike få utbredas ännu mer här i vår närhet, Jesus. Hjälp oss att få vara frimodiga med det vi har. Hjälp oss att likt barnens tro ofta se det enkla i det svåra. Och lita på att du också kan göra något av det som vi har. Men hjälp oss också att vara Andreas för varandra. Hjälp oss att se och uppmuntra varandra och hjälpa varandra att ta det vi har inför Jesus så att du kan göra någonting med det. Tack Herre för att du vill välsigna vår församling och var och en som är här i denna stund. Tack Helige Ande för att du leder och vägleder. Och undervisar oss i vårt inre också, Herre. Tack för din ledning, tack för din godhet. Vi ber Fader att du ska göra klar vägen framför oss. Amen.